Dilemma med Anders S. Nilsson på Mix Megapol.
Då var det äntligen söndag morgon igen och programmet Dilemma. Jag heter Anders S. Nilsson och jag har en fantastisk panel här framför mig som består av Malin Gramer. Hej Malin!
Hej och god morgon!
God morgon! Du har, ja, för de som inte vet vem du är programledare för Paradise Hotel. Du har varit programledare för Lattjo Lajban.
Ja.
Du har lett Talang, jagade hundar, så har du undersökt alternativa sexuella böjelser i Fråga Olle.
Mm.
Var det spännande?
Jättespännande.
Och det här ska bli spännande.
Och det här är superkul.
Det här är superkul. Claes Malmberg också med oss. Ja. Känd från tv, teater och film till och med. Bäckström har du spelat. Ja. Du har varit med i Parlamentet. Du har spelat Ronny Jönsson, det var jättelänge sedan. Mm. Och gjort The Producers, det var oss för Hitler och en mängd filmer och teatermusikaler. Och du är en rolig prick helt enkelt.
Ibland.
Ja, det är många som säger det.
Ja.
Jag tycker det.
Tack.
Henrik Fexeus är också bland oss här.
God morgon.
God morgon. Du är tankeläsare.
Ja, de säger det.
Kan jag berätta vad jag ska säga? Ja. Författare är du också, föreläsare, programledare. Du är expert på ordlös kommunikation. Om hur våra hjärnor fungerar bland andra människor. Du har hjälpt människor att hitta kärleken i SVT:s kärlekskoden.
Mm.
Mm, var det kul?
Det var otroligt roligt.
Mm. Och fiska talang och TV4s talang också. Mm. Och dina böcker har sålt över 500 000.
Det är galet.
Ah. Impressive. Vi ska ta itu med moraliska dilemman som folk har skickat in till oss här på dilemma@mixmegapol.se. Och vill du vara anonym kan du skicka in dem på radioplay.se. Hörde ni? Vi är redo och hoppas att ni är det också. Veckans dilemma har väl ändå varit huruvida hovets presschef ska kunna förklara för prinsessa Madeleine hur hon ska prata med journalister utan att det låter som att presschefen ger henne en veritabel utskällning. Det måste väl ändå vara svårt.
Ja.
Ja.
Eller inte, tänker jag.
Ja, jag tänker också, hur svårt kan det vara?
Ja, man måste, ska man ta i med hårdhandskar med prinsessarna?
Om det behövs.
Om det behövs.
Eller nej.
Nej, men jag ser ingen anledning till varför.
Varför ska prata med journalister?
Nej, men varför man skulle behöva ta i med eller nej.
Inte säga någonting bra. Jag vill säga så.
Ja.
Ja. Det är våra skattepengar med ditt liv.
Ja.
Ja.
Jag fattar inte frågan.
Nej, inte jag. Det går vidare.
Jag håller med om allt.
Det är riktiga dilemman som vi tar i tur med här i Mixmegapol.
Skicka in ditt dilemma till dilemma@mixmegapol.se.
Så där har du det. Jag tycker att min kompis dricker för mycket. Grejen är att jag själv dricker en del också. Men min kompis är full jävligt ofta. Och jag tror han mår dåligt av det. Jag festar själv en del, men med måtta. Ska säga att jag tycker att han har alkoholproblem. Ett delikalt problem.
Och den här som har skrivit in mår inte lika dåligt, men dricker lika ofta verkar det som, eller?
Han dricker måttligt, säger han. Mm. Han gillar fester, man dricker måttligt. Men hans kompis ballar ur, om man ska läsa mellan raderna. Han heter Ulf. Han kallar sig för Ulf. Vad säger du? Ska han säga att han ska ta upp det med sin kompis? Henrik, ska han ta upp det med sin kompis?
Jag säger ja, men vill jag också säga att han kanske inte ska börja med att säga att jag tycker du dricker för mycket. För att förmodligen finns det en anledning till varför kompisen dricker för mycket. Försök identifiera den anledningen istället och prata om det.
Mm. Claes, vad säger du?
Nej, jag håller med dig. Jag tycker också att man ska, så att säga, prata med människor överhuvudtaget som använder alkohol eller droger.
Ja, men det är lite känsligt om man själv gillar att festa. Liksom, man kan få hans, vem är du? Du dricker också en del. Ja.
Jo, fast är det så att det spårar och den här personen kanske då blir aggressiv eller säger väldigt mycket dumma saker eller gör grejer som personen ångrar eller får jättemycket blackouts, då är det ju någon form av problem och då måste man ju prata om det.
Mm.
Men problemet, sannolikt, det är inte så att personen random, gissar jag bara, dricker för mycket, utan det finns ju kanske en anledning till det. Och det är lite meningslöst att du kanske ska dricka så mycket. Det är svårt att göra någonting åt om man inte gör någonting åt varför man dricker så mycket. Och det är också kanske lättare att prata om den biten.
Ska man öppna ett sånt samtal till exempel med att man inte pratar om själva alkoholen i sig, utan kanske hur mår du?
Absolut.
Börja så.
Börja en annan ände.
Ja.
Nej, men vi killar behöver prata om sånt överhuvudtaget. Om man pratar om det rent allmänt så. Lite mer kan jag tycka, sådär, att man snackar lite mer med varandra och kanske mer om känslor och sådär, bortsett från alkohol. Så det är ju ett gott råd, oavsett om vi dricker eller inte, så jag tror att det är bra att vi vänjer oss med det lite grann, för min generation.
Mm, om vi gör en genusdiskussion av det här då, är det vanliga bland killar där ändå, eller? Eller är det skillnad? Det är skillnad mellan killar och tjejer.
Men det kan man ju se en utveckling. Om man ska vara rätt seriös så kan man ju se en utveckling där som är lite alarmerande, kan jag tycka. Tidigare, tror jag, återigen i min generation när jag växte upp, då var det så att liksom, då var det fler killar som drack sig plakat och färre tjejer. Det var ganska, vad ska man säga, sensationellt när tjejer blev sådär plakatfulla. Men idag när man tittar på det så ser man ju lika ofta fulla tjejer som fulla killar. Och är det dit vi ska dra den här, vad ska man säga, frihetskampen, så då tror jag vi går vilse. Därför att det har varit bättre om killarna nyktrade till och följde tjejerna tidigare. För nu tycker jag liksom att det är väldigt ofta man ser väldigt, väldigt fulla unga tjejer ute på stan. Och det är ju jävligt tråkigt.
Om vi går till det här själva, det här problemet då med att ta upp det här med sin kompis som brukar balla upp i fyllan. Kan man tänka sig att man avhållsamhet av att man själv slutar dricka för att ta upp det med honom? Ska vi köra en vit månad tillsammans?
Jo, men igen, blir inte det lite så här strumpmässigt? För då kommer sen frågan, men varför? Mm. Alltså, du kommer ju hela tiden... Det måste
men, men det kan ju vara så här att polaren faktiskt vet om, ah shit, nu blev jag så där packad igen, eller nu var jag så där dum, eller nu blev jag så aggressiv. Och då om man säger det här med vit månad så kanske han tycker att det är skitbra. Men det är ju fortfarande, som du var inne på Henrik, att det kanske finns ett problem som ligger och gror i botten som efter en månad fortfarande finns kvar.
Det
är ju någonting annat som måste lösas. Varför blir man, varför kan man inte dricka med måtta? Vad är det som har hänt innan liksom?
Uppenbarligen kan inte den här killen dricka med måtta, och man tänker sig att när man liksom tar upp det med honom så säger han, jag ska förlåt, jag ska ändra mig, så händer det gång på gång på gång på gång på igen.
Alltså, ja, men det är just
när kommer man till punkten när man säger så att, nej, jag går inte ut med det här mer.
Ja, men det är väl just det att alltså, den här personen kan ju aldrig säga, men förlåt, jag ska ändra mig, man får inte ändra sig för någon annan. Utan han måste förstå själv varför han behöver ändra sig för sig själv. Det är ju först då det kommer hända någonting intressant.
Vad skulle du sagt till en sån kille?
Nej, men alltså, egentligen är det ju det enda man kan säga, jag tycker du dricker för mycket. Alltså, så att säga, och du verkar ha bekymmer och problem, vill du prata. Så att säga, så att jag tycker att det är jätteviktigt. Så att, sen hjälper ju inte det om jag blir nykter. Så att säga, var och en, den resan kan ju bara var och en människa själv göra med sig själv. Och jag menar, jag har ju nykter kompisar som har varit alkisar, som är nykter alkoholister. Och det är ju aldrig några bekymmer när de har kommit igenom det där. Så att säga. Så jag menar, man har ju suttit på krogen med nykter alkoholister både 5, 6 och 7 gånger liksom och så vidare. Och det löser sig. Men det handlar ju om att komma till grund, alltså till rätta med det grundläggande bekymret och problemet man har. Så att säga, och se det.
Mm. Hitta själva mod och tumören.
Ja, det tror jag.
Säger Claes Malmberg, och Malin... tyckte också man skulle prata med honom.
Ja.
Henrik fick se oss. Ni var rörande överens.
Ja.
Strax ska vi prata om ett dilemma som består av drömjobb eller drömlön. Det är frågan. Mix Megapol. Programmet heter Dilemma. Är det tidigt och Malin jäspar?
Ja, förlåt.
Det är helt okej. Dags för ett annat dilemma. Från Engla, hej! Jag har fått 2 jobberbjudanden. Det ena är mitt drömjobb, men på halvtid. Det andra jobbet är ganska bra betalt, men det är så förbanna tråkigt. Samtidigt skulle jag vilja äta något annat än leverpastejmackor till middag. Så jag undrar, ska jag välja pengarna eller drömmen?
Först och främst, grattis att få 2 jobberbjudanden. Det är inte alla som får. Sen, du ska välja drömjobbet.
Välja drömjobbet?
Yes.
Mm. Och fortsätta käka leverpastejmacka.
Jajamän, det kan utvecklas. Vem vet, om en månad kanske hon har drömjobbet på heltid.
Följ ditt hjärta, säger Malin.
Yes.
Vad säger du, Henrik?
Fram till ganska nyligen så var jag helt benägen. Att jag tänkte hela tiden som Malin att jag förstod inte de som valde pengar framför det man brann för, den passionen man hade. Tills jag insåg att vi värderar olika. Jag har träffat många människor som är rena trygghetsnarkomaner som helt prioriterar en säker tillvaro och säkra för sin familj eller någonting, och som är mer än villiga att jobba på tråkigt jobb för att få en bra lön, och sen så har man någonting annat man kan göra istället. Så att jag tror att hon måste fundera på vad hon värdesätter högst i sin tillvaro, för det där är väldigt olika. För jag är som Malin, jag skulle alltid gå på min dröm, men jag har också förstått att inte alla tänker på samma sätt, och det måste man respektera.
Men pengarna i sig kan ge henne en tillvaro där hon också hittar ett starkt patos.
Ja, till exempel, ja. Om man fungerar på det. Jag fungerar inte så själv, men igen, jag fattar. Men,
jag har förståelse för det, ja.
Men jag vill också säga att det där med halvtid är farligt. Mm. För att, och det är klart, det kan man väga in, men halvtid blir alltid obetald heltid. Mm. Så det måste man ha med sig.
Ja, eller om hon då gör klart att ja, men då jobbar jag bara halvtid, och sen får hon resten av den andra halvtiden får hon gå och ta ett annat jobb. Mm. Något enkelt, alltså något sådär, ja, något annat jobb.
Claes, ser samarbeten ut?
Nej, det är svårt. Alltså, dels kan jag ju tycka så att det, nu ska man inte göra det ett helt yrkesliv givetvis, men det kan vara nyttigt att ha lite tråkigt ibland.
Har du gjort det själv någon gång då, Claes?
Ja, jag har gjort många tråkiga jobb.
Ja, men
faktiskt, jag har gjort,
men att du har valt liksom drömjobbet framför pengarna?
Ja, det har, alltså, det finns ju, alltså, framförallt i vår tid, alltså, det, jag, visst har jag tagit jobb för pengarna, så att säga, som jag tycker är mindre, som jag kanske inte skulle ha valt om jag hade haft ett alternativ, som, så att säga, så att det har jag gjort många gånger. Men sen har jag ju så väldigt märkligt förhållande till pengar, för jag är ju bestämt, alltså, jag är ju ganska slösaktig, så där, det betyder inte så jävla mycket, så att säga, och det kanske är lyx att säga det, men, och jag har ju bestämt mig för att jag ska göra slut på mina pengar innan jag dör, så att säga, de ska vara slut, och det som jag vet när jag dör så måste jag göra slut på dem i väldigt
hastighet. Vad tycker dina barn om det?
Nej, och det känner jag så. Jag har sånt förtroende för mina barn, så att jag hoppas verkligen inte de tror att jag ska försörja dem efter begravningen, utan det, vad som händer är att när jag dör, då är
det
de,
zero.
Ja, och de står för kista, blommor och vackra tal och så vidare. Så att jag menar, och jag tycker det är en bra deal, därför att då utmanar man barnen, så det är med att hålla på och försörja sina barn när de är vuxna. Sen kan jag göra det nu när jag lever. Kan jag göra stålar och sådär.
Ditt testament är restskatt.
Ja, jag vill inte lämna efter mig något på det sättet. Du, så att säga. Utan de får gärna glömma mig så fort som möjligt. Det är inga bekymmer. Men pengarna är slut. Det kan jag garantera.
Henrik, du är inne på något intressant. Att du förstår dem som ändå väljer pengarna här.
Ja, eller, nej, jag förstår dem inte. Men jag har förstått att de finns. Ja, så ska jag säga.
Nej, men vet du, då kan jag säga så här. Jag förstår det beroende på vilken situation man sitter. Sitter man i en sits där, som till exempel för några år sedan, så satt jag med ett nyfött barn och var nyseparerade och hade ingen jobb. Hade mitt drömjobb dykt upp, då hade jag inte tagit det. Då hade jag tagit ett jobb med pengar, för jag hade ett barn att försörja, och då hade jag behövt pengarna.
För drömjobbet kan ju komma tillbaka.
Absolut.
Så är det. Tack så mycket, Claes, Malin och Henrik Fixeus. Vi fortsätter efter det här. Mix Megapol, programmet heter Dilemma. Det är söndag morgon och du hörde Chandelier och Sia. Då kastar vi oss över nästa dilemma. Detta är ett brev inskickat från Anonym.
Är det brev eller är det mail?
Det är mail såklart.
Ja, tack.
Mail betyder brev.
Ja, okej då.
Nej, post.
I'm British. Vad sa du?
Post.
Post. Ja, det gör det kanske. Förlåt. Mail. Jag kan inte engelska ens. Det är ett mail inskickat på radioplay.se@mixmegapol. Inte att, utan snedstreck mixmegapol. Ja, du ser hur bra det här går. Hej! Jag jobbar som fritidsledare på en skola för låg- och mellanstadie. Två syskon har börjat gå upp ordentligt i vikt. De har väldigt dålig disciplin angående godis, läsk och kost. Deras föräldrar är skötsamma och bra i andra anseenden. Men jag är orolig inför barnens hälsa. Kan jag säga något till föräldrarna? Tycker den här personen då, fröken. Henrik Fixeus, vad säger du?
Oh, jag är väldigt glad att du förtydligade sådär. För att det jag hörde dig säga innan låten var: kan jag hjälpa mina elever att bajsa? Men det var inte du sa, banta, inser jag nu. Och jag är så glad över att du inte...
Och du ska vara tanken.
Nej, jag vet alltså inte vad jag höll
på med. Eller det kanske det du får.
Ja, just det.
Oj. Jag sa banta.
Ja, jag förstår det nu.
Jag tänkte bajsa, men du tänkte bajsa.
Ja, det säger kanske mer om mig.
Det är många tusen psykologerna där.
Det här är ju intressantare, tycker jag. Om man kan hjälpa barnen att bajsa. Kan vi inte,
men nu ska vi inte förringa den här fröken, det här problem.
Ja,
och ska hon berätta om föräldrarna att barnen börjar bli tjocka, helt enkelt?
Nej, jag vet inte om hon har varken skyldighet eller förpliktelse eller ens...
Hon har inte med det att göra, menar du?
Nej, jag tycker att det är hedervärt att hon ens funderar på att jag kanske behöver göra det här. Det säger gott om henne, men jag ser inte hur relationen till föräldrarna på något sätt skulle kunna gynnas av det. Jag vet inte om de skulle ta det till sig om det kom från...
Skulle de ta illa upp då?
Ja.
Mm-hmm. Vad säger du, Malin?
Jag tycker att det är en väldigt känslig grej. Och jag tänker att om hon inte säger någonting beroende på hur mycket de har gått upp, så är det ju så här, om man nu ser att barn far illa så ska man ju anmäla form av då misshandel, och så gör jag situationstecken med fingrarna. Men samtidigt så är det ju här, vi vet inte, är det så att de har gått upp lite grann? Jättesvårt, jag vet inte. Jag står och vaggar här.
Vad säger du, Claes?
Alltså det är klart, om de far illa, precis som du säger, barnen och så vidare, då är det ju en sak, så att säga. Men den här överhuvudtaget bantningshetsen och hälsohetsen, och vi som är tjocka, det är fan skottpengar på oss nu. Alltså, man får inte vara tjock och så vidare. Så jag tycker någonstans att det här att alla ska vara smala och springa förtvivlat i olika motionsspår och hålla på och hoppa runt och greja och fixa och dona. Alltså den här rädslan över att åldras, att liksom... Mm. Så så vidare. Jag menar, smala människor, tjocka, men alltså, samhället behöver alltihop, och framförallt för barn, och tycker jag så, där, så hör man ofta små, framförallt små tjejer väldigt tidigt i åldrarna, börja prata om att de ska banta, och de hör alla de här tipsen och de ser liksom, så att jag tycker hela den här hälsohetsen som
vi lever i. Jag har förstått ändå att den här fröken har sett att de här barnen är överviktiga.
Jo, men det kan, alltså, jag är också överviktig, men jag menar allvarligt.
Men du är vuxen, du är vuxen,
jo,
Klas.
Men jag menar, låt oss säga så här, jag är överviktig, men jag är ju inte ohälsosam. Det är ju inte så att jag liksom går omkring, jag menar, jag är perfekta värden. Jag menar, jag kunde ju varit 15 år eller 12 år och fortfarande vara överviktig och vara friskare än en smal människa. Det är det jag försöker.
Vad säger du, Malin?
Jag tror att det som hon kan göra är ju i så fall hitta på aktiviteter på förskolan eller på fritids eller vad det nu är, som är roliga lekar som innefattar att man rör lite mer på sig.
Mm. Och om barnen inte vill det, utan de går sitta ett hörn och käka godis.
Ja, men det, man får väl inte äta godis på fritids?
Nej.
Hoppas jag.
Ja, hon säger det. Dålig disciplin angående godis, läsk och kost står det här brevet. Så uppenbarligen så har de väl sett att hon käkar massa godis. Så.
Men det är ju synd. Men alltså, fritids kan man ju gå på upp i hela grundskolan om man vill. Så vet ju inte åldern på de här barnen.
Nej, precis.
För det var fritids, eller hur? Mm. Och sen inflik.
Fritidsledare på en skola för låg- och mellanstadiet.
Ja, låg- och mellan. Ja, okej.
Okay.
Alltså,
ja, kan ju käka godis jättemycket.
Men, alltså, men det är ju inte helt
problem att barn blir tjocka, eller hur? Det får man säga.
Jo, men alltså grejen är att
det är diabetes.
Jo då, det finns den typen av. Men det är ju inte så liksom att idag är det ju sådär, så fort någon går upp lite i vikt så är det liksom en ohälsosam människa, så fungerar det. Det finns tjockisar som har bättre kondition än de flesta, så att man får se det från fall till fall, menar jag. Mm. Det är liksom inte en estetisk fråga i första hand, utan det är en måendefråga, tycker jag.
Tack för detta. Vi återkommer med fler dilemma alldeles strax, hörrni ni.
Skicka in ditt dilemma till dilemma@mixmegapol.se.
En modern klassiker från och med du, Oskar Lindros, i Mix Megapol i programmet som heter Dilemma. Och nyss så pratade vi om ett brev som vi fått anonymt. Det var från en fröken som frågade om hon skulle hjälpa tjocka barn att banta i låg- och mellanstadiet. Och Henrik Fixeus tyckte att man skulle aktivera barnen istället för att aktivera föräldrarna.
Ja, jag vill hålla med Malin där.
Mm. Att det... Malin tyckte också det.
Det låter ju inte... Alltså, banta och barn i samma mening, det tycker jag är ett no-no.
Mm.
Jag tycker istället då att aktivera barnen och göra dem medvetna. Jag menar, min unge, han är 6, han går på dagis. Och där är de väldigt så här, han kommer ju hem och berättar, man ska källsortera eller man ska göra det här och här. Stoppa bara bajs och papper och kiss i toaletten, inget annat. Alltså, de... Unga lär sig ju mycket om man nu berättar saker för dem.
Mm.
Så jag tycker att börja där istället.
Börja där och aktivera barnen helt enkelt. Och Klas var lite mer aggressiv i sitt tonfall. Alltså,
jag
tyckte att man ska inte hålla på och tjafsa med.
Nej, men alltså självklart tycker jag att unga ska barn ska ha mer skolgymnastik, mer alltså att de rör på sig. Alltså, jag är absolut inte emot att folk rör sig.
Men det är för mycket hets mot...
Jag kan tycka att det finns ett ideal idag vad det gäller människor som är väldigt slätstruket. Alla ska se exakt likadana ut. Alltså, vi kan inte ha, i mitt jobb kan vi inte bara ha Micke Persbrandt. Vi behöver en och annan tjockis som spelar de tjocka rollen också. Och just nu är snart jag ju ensam om de rollerna, så i och för sig för min egen karriärs skull, ja. Gå gärna ner i
vikt. Kassakul för
det. Det är det verkligen.
Vi kastar oss över ett nytt dilemma, hörrni. Hej! Jag är gravid i ett tidigt skede. Samtidigt så ska en drömtjänst på jobbet tillsättas och det står mellan mig och en kollega. Borde jag berätta för chefen att jag är gravid?
Nej.
Nej.
Nej. Klas?
Nej.
Hörde du vad dilemmat var? Hon är gravid och på väg att få en drömtjänst.
Det var helt, alltså jag måste säga, så jag är så jävla stofil, det var ett helt nytt bekymmer för mig. Så
är det ett helt nytt bekymmer för dig?
Ja, jag har aldrig varit gravid. Nej, men alltså jag förstod inte, egentligen kan jag tycka så här, ja det är väl inga problem, men jag förstår ju att det kan då vara ett bekymmer i dagens, på dagens arbetsmarknad. Mm. Men jag tycker inte det borde det, men så därför säger jag nej också då.
För men varför ska hon inte säga det egentligen?
Nej, men för att dels...
För
så
det,
ska
det är ju diskriminerande. Du får inte neka någon med motivet att de är gravida.
Nej, men det kan ju hända
lagen
i alla fall.
Lagen skyddar henne där.
Ja, men sen vet man ju heller inte hur det kommer gå med graviditeten.
Och hon har ingen skyldighet att berätta det. Det är, alltså, ska jag berätta att jag är låghalt? Nej, men vad som helst. Det är, jag förstår inte ens. Nej.
Nej. Där är ni rätt
överens. Ja, om det nu är ett jobb som kanske kräver att man ska resa otroligt mycket och kanske göra saker som hennes kropp kanske inte klarar av.
Mm. Fast då får man väl ändå lita till hennes egen på något sätt förstånd.
Absolut,
där.
Inte... och jag tror inte att det är det här fallet heller.
Så om det är en liten firma och chefen säger till exempel så här, nu bara, att det här kommer bli stenhårt. Vi har projekt här nu där vi kräver 100% Ja, från alla. Ni kommer att få jobba jättemycket i 2 år.
Ja, men det söker inte jobbet då.
Nej. I så fall. Ja, fast det är ett drömjobb för henne.
Jo, men hon är inte, fast det är inte ett drömjobb i den situationen i sitt privatliv hon kommer ha. Så är inte det en drömsituation. Det hade varit ett drömjobb om hon inte skulle ha barn om 9 månader. Men,
okay.
Men hon är ledig när hon föder kanske.
Hon är ledig när hon föder?
Ja, men, alltså någonstans ska jag tycka att vi må, alltså,
om hon föder på lunchen.
Ja,
eller på helgen.
Eller på helgen. Inte på helgen, för då ska hon lyssna på det här programmet. Det kan man ju föda och lyssna på samtidigt. Men, nej, men alltså i den bästa av världen, om man ska spontant säga, så är det klart man måste kunna säga till en chef att jag ska ha barn. Så får man väl anpassa det efter det, så att säga, om de nu vill ha henne. Men det finaste får hon ju sen när hon får själva barnet.
Ni är rörande överens helt enkelt. Säg ingenting till chefen.
Eller säg.
Okej, Claes ändrar sig. Men alltså, andemeningen är att det är inget problem för dig.
Nej,
det ska inte vara något problem för dig. Säg eller säg
hon ska
inte
ha skyldighet att berätta, utan känner hon inte att hon inte vill berätta än, så behöver hon inte göra det.
Vi tar ett nytt dilemma.
Yes.
Hejsan, hejsan, jag heter Lisa. Jag har en vän som jobbar som eskortflicka.
Hejsan, hejsan Lisa, så säger alla.
Hon är 23 år gammal och hon mår dåligt över att göra det, men kan inte sluta. Alltså hon mår inte dåligt över att vara 23.
Nej, jag tänkte det.
Jag har försökt att prata med henne, men inget händer. Borde jag berätta för hennes föräldrar?
Oj.
Vad tycker du, Malin?
Ja, men, jag tycker det här med föräldrarna känns lite drastiskt. Jag skulle vänta med föräldrarna. Jag tycker att det känns ofta som att man lyssnar mer på sina vänner. Jag skulle dra ihop ett kompisgäng, eller hennes kompisar, och säga, vi vet att du mår dåligt och vi vill hjälpa dig. Vad behöver du? Är det så att vi kan låna ut pengar, eller är det så att du behöver ett nytt jobb, eller vill du ha någonstans att bo, eller så att du är rädd för någon, eller vad handlar det om? Lyssna och finnas där helt enkelt.
Rådet för Malin Gram, och vi ska höra vad Claes Malmberg och Henrik Fexeus tycker om detta alldeles strax i Dilemma i Mix Megapol.
Skicka in ditt dilemma till dilemma@mixmegapol.se.
Det är söndag morgon och vi har precis pratat om ett dilemma som är inskickat av, inmailat av Lisa. Som har skrivit så här, jag har en vän som jobbar som en skortflicka. Hon är 23 år gammal. Hon mår dåligt över att jobba som en skortflicka, men kan inte sluta. Jag har försökt att prata med henne, men inget händer. Borde jag berätta för hennes föräldrar? Nej, säger Malin, därför att jag tycker att man ska prata med kompisar och försöka stötta henne via den vägen.
Ja.
Vad tycker du, Claes?
Nej, jag håller med.
Jag
kan inte tillägga något mer. Jag tycker det är helt rätt. Mycket klokt sagt.
Mycket klokt sagt, Malin. Ja. Henrik, vad säger du?
Jag är lite splittrad, för jag sitter också och tänker på, om man har ett mejl och skriver ut det på papper, blir det då ett brev? Men det har inte men jag funderar på.
Jag lyssnade väldigt spänt.
Ja, nej, men det jag undrar också liksom, varför kan hon inte sluta? Eller varför mår hon dåligt? Hon kanske bara behöver höja sitt arvode. Kan det vara så enkelt?
Det är en ekonomisk fråga, tror du.
Nej, jag har ingen aning, men det jag tycker bara låter så kort. Men kan inte sluta? Där känner jag, döljer det sig någonting stort och mörkt kanske.
Men folk kan väl ha ett destruktivt beteende utan att kunna sluta? Det väl, kan det bli en slags missbruk.
Men jag tror ju absolut, jag är inne på Malins linje. Jag tror föräldrar, du sa drastiskt, jag tycker inte föräldrar drastiskt, snarare kanske overksamt jämfört med den påverkan som vänner kan ha. Så att jag tycker Malins idé är fantastiskt bra.
Ja, varför ska man överhuvudtaget blanda in föräldrarna hos en 23-åring?
Nej.
Det är ganska märkligt.
Om det inte är så att hon kanske inte har några andra kompisar, kanske bara är de här två. Att det är därför frågan ställs. Det finns, jag har pratat med henne, ingenting händer. Det här är nästa jag kan vända mig till.
Ja, risken är ju att föräldrar blir hysteriska.
Ja,
att
det funkar inte alls.
Soppigt på någon vänster. Jag tycker bara, vara en bra vän, finnas där, lyssna och hjälpa till så mycket man kan.
Eller högre gars.
Kloka ord. Vi går vidare med nästa dilemma. Från Mikael. Hej, min son håller på att klä sig i klänning och att leka med dockor. Det är inget fel med det, men jag är väldigt rädd för att han ska bli retad. Kan jag låta honom gå med klänning till dagis?
Ja.
Jag säger Malin Gramer, vad säger Henrik Kläs?
Nu ska jag göra som Claes och berätta om någonting från mitt liv.
Har du gått i klänning?
Inte hel klänning. Men däremot har jag varit med, och nu inser jag också att jag outar nu min tonårige son, vilket han kommer få fan för på måndag i skolan. Men det skiter jag i. Därför att alla barn går igenom en fas när det finaste som finns, eller de flesta, när det finaste som finns är saker som är rosa och saker som glittrar och gärna prasslar och har sig. Och han hade utklädningskläder, och där fanns en rosa prinsessklänning som var det finaste och coolaste han tyckte var, så han ville ha den jämt. Det var ju inga problem. Och jag tog honom till dagis i den, i någon så här gåvagn, när han var 3 eller 2,5, och jag tänkte inte på det, och möter en kollega som jag då jobbar med som blir helt förstummad, bara, vad fan håller du på med? Och jag förstår honom inte. Men först, och då började jag tänka, jaha, men ska, tror du att han kommer bli retad? Nej, men det händer. Vad tror du de andra föräldrarna ska tänka om dig? Sa min kollega. Ja, och det var så här, wow! Jag, inte, ja, men, du vet, så att, jag tycker att det, vi är onödigt rädda kanske överlag för vad andra ska tycka. Hans son kommer definitivt inte bli retad av de andra barnen i alla fall.
Nej, jag ska berätta en anekdot från mitt liv.
Trevligt!
Okay.
Klas, ja. Lyssna.
Ja. Jag hör inte till vanligheterna, men nu gör jag det.
Men min unge, han går ju på dagis och han har varit så här i perioder, inte velat klä på sig. Han har bara velat ha på sig pyjamas. Jag var så här, fine, varsågod, gå till dagis i pyjamas. Och han har också en kille på dagis, som också är inne i en sån här period, bara älskar klänningar och grejer och går på kalas, kommer i klänningar och DDM och sådär. Och det är ju superfint, jag tycker att det är så härligt och jag tycker att föräldrarna, jag har verkligen tänkt på det, att jag tycker att de där föräldrarna är såna hjältar. Fantastiskt, skithärligt.
Säger Malin Gramer och Claes, han är samarbeten, vi ska höra vad han tycker om det här mejlet alldeles strax. Take Me To Church, en fantastisk låt tycker Malin Gramer och jag också. Och Hozier heter låten, Henrik.
Eller artisten.
Eller, ja, men du heter Henrik.
Artisten, ja, jag heter Hozier. Henrik, ja.
Och det här är Mix Megapol. Och programmet heter Dilemma. Och Claes Malmberg, jag vill att du ska ta ställning till det här som Malin och Henrik gjorde. Vi fick nämligen ett mail ifrån Mikael som skrev att min son håller på att klä sig i klänning och att leka med dockor. Det är inget fel med det, men jag är väldigt rädd att han ska bli retad. Kan jag låta honom gå med klänning till dagis? Absolut, sa Malin. Och absolut, sa Henrik. Vad säger du, Claes?
Om barnet själv väljer det så är det inga bekymmer, tycker jag. Så att säga.
Det är barn, ja.
Alltså, så länge det är ett fritt val från varje barn så de kan ha på sig vad fan de vill, och det är på sagt i princip. Men när föräldrar börjar liksom använda sina barn, om nu är inte det där, men ibland kan jag uppleva att föräldrar använder sina barn som någon slags politiskt verktyg och liksom klär ut sina barn, då är det en helt annan sak, som några statement. När barnen själva väljer klänning till vad de nu än har på sig, helt i sin ordning, inga bekymmer, för ett barns värde är obegränsat, det är liksom, och det ska det vara också. Och det kan vi lära oss av barnen, just detta. Att det finns egentligen inga regler, inga måste, ingenting, utan livet är bara en räcka möjligheter. Så jag har inga bekymmer med om killar går i klänning och tjejer går i byxor, alltså det spelar ingen roll, men så länge det är ett eget val och inte är någon politisk manifestation.
Men du, alltså, det du säger är att du är rädd att det kan finnas föräldrar som har en politisk agenda som vill pådyvla detta på barnen.
I de här frågorna så tycker jag det, att det har blivit så i väldigt mångt och mycket, att man liksom,
kan du ta något exempel? Eller,
ja, man har en idealbild av hur man vill att ett samhälle ska se ut, och så ska man placera in barn i den, och så att säga, de ska liksom statuera exempel för våra åsikter som över tid förändras och blir annorlunda och vi tänker annorlunda och så vidare. Jag kan tycka så att vi ska tänka fritt, vi ska ha alla möjligheter som finns, så att säga. Men vi ska inte liksom, så jag var med på 70-talet när alla skulle vara kommunister och socialister, och det liksom, var man inte det så var man ute. Och lite grann blir det med de här frågorna också, att det är samma, alltså det finns en fara med att man skapar en fyrkantig värld fast man egentligen vill göra någonting annat.
Du menar att man ger sin son en docka bara för att man själv vill att man ska radera ut, så att säga, skillnaden mellan
könen? Alltså det, och då handlar det om könsroller och genus, och det är inte barnens sak att avgöra. Vi kan diskutera de frågorna mycket som helst som vuxna, men barnen,
Det finns en jättehärlig liten pamflett från 70-talet från VPK som de heter då, som handlar just om hur man använder barn som i politiska propagandaverktyg. Och det är otroligt skrämmande. Och jag är helt med dig att det finns en modern sätt att göra det här på också som är inte alls bra. Men allting ska ju komma från barnet.
Ja, helt okej.
Både Claes och, eller både Malin och Henrik, ni sa att barn retar inte varandra ifall.
Nej.
Han blir inte retad om man kommer en klänning.
Barn retar varandra jättemycket, men inte nödvändigtvis av den anledningen.
Nej.
Och kanske inte i den åldern, 2-3 år.
Nej,
det tror jag inte heller. Så att säga.
Okej, ganska rörande överens. Claes, han tycker inte att man ska pådula barn sin egna politiska agenda.
Nej, tycker jag inte.
Det tycker du inte, och är det så i det här fallet så tycker han det är fel. Annars så tycker
jag nej. Till det, kan man säga.
Du lade till det helt enkelt. Vi ska prata strax om religion och att omskära sitt barn. Kanske lite grann mot sin vilja. Alldeles strax.
Alltid mot barnets vilja.
Vill du vill du mejla in till programmet och vara anonym och berätta om ett dilemma som du har som du vill att vi ska lösa, så gör du det på anonymt på radioplay.se/mixmegapol, eller så mejlar du till dilemma@mixmegapol.se, och vi fortsätter snart. I got my mind set on you. George Harrison i Mix Megapol i programmet som vi kallar för Dilemma, där vi löser dina inskickade dilemman. Och de som gör det är Henrik Fexeus som är i panelen. Han är tankeläsare, författare. Malin Gramer är programledare, Paris Hotel, och Claes Malmberg är komiker och skådespelare. Och vi har ett rykande färskt dilemma till er här. Hej, min fru är religiös, det här är från Gregory. Min fru är religiös, hon vill att vår son ska bli omskuren. Jag är väldigt likgiltig inför religion men respekterar andras tro. Men jag vill verkligen inte att min lilla son ska bli omskuren. Jag tycker han ska få bestämma själv när han är äldre. Men det är viktigt för min fru. Kan jag vägra låta min son bli omskuren?
Herregud, säger jag med en gång.
Åh herregud, säger Malin. Vad säger du, Henrik?
Ja, hej, kan jag vägra stympa mitt barn? Har du frågat ditt barn? Va?
Det är självklart för dig.
Jag blir arg bara jag hör att det ens är en fråga.
Även om det här är en dealbreaker för frun.
Ja.
Ja,
ja.
Det kan ju ske.
Ja, men alltså så här, och då betyder det att då måste de välja mellan sitt barn och sin religion. Mm. Då får man ju hoppas att de väljer rätt.
Mm. Religionen alltså. Nej,
förlåt. Vad säger du, Claes?
Håller med föregående talare till 100%. Mm.
Men det här är ändå ett reellt problem.
Alltså, och det här är ju en väldigt, väldigt känslig grej också. Mm. För att hon ser ju inte som att hon stympar sitt barn, utan hon ser det här som att det är en del av hennes religion och det här är väldigt, väldigt viktigt för henne. Det här är skitjobbigt. Mm. Det här är svårt.
Fast jag ser inte att det är svårt. Han är bara, är det så här, fine, då gör vi samma sak på dig samtidigt. Om hon går med på det, då blir diskussionen intressant. Om hon inte går med på det, då är diskussionen inte ens värd att ha.
Menar du
att
kvinnlig könsstympning om skärelse är likvärdigt?
Nej, det menar jag inte. Jag menar att om vi skär lite honom så skär vi lite dig också. Är det okej? Okay? Alltså, jag vet inte, bara för att öppna ögonen för vad det faktiskt innebär. Man tar inte ett barn och skär... Alltså, jag kan inte ens prata om det.
Men tänk om det här är så otroligt viktigt för fruna, helt enkelt. Att jag vill ha skilsmässa om det.
Vem fan vill vara gift med någon som kräver att vi ska skära i vårt barn? Därför att...
Hon kan få jättemånga andra fina sidor.
Jo, men alltså, inte tillräckligt många i så fall.
Jag skulle vilja säga så här, jag har respekt för religion och religiösa människor. Jag tror på Gud själv och så vidare. Men jag tror att vi måste börja diskutera religion, framförallt tycker jag. Mm. Utifrån att det är en inre omvandling. Mm. Det handlar inte om det yttre, det handlar om det inre.
Nej, liksom. Det är inte så att sonen blir mer religiös. Nej. För att han blir lite torterad där.
Och jag tror liksom att den typen av saker måste man kunna... Alltså, jag tycker inte heller... Alltså, liksom vill man göra det som vuxen människa, fine. Mm. Men liksom inte... Jag tycker också att det är ett övergrepp mot barn att göra det.
Du menar att det är ett övergrepp? Det finns ingen diskussion ut. Håller du med om morgonen? Eller finns det utrymme för...
Jag säger återigen, alltså jag tycker att det här är så sjukt svårt. Jag privat tycker också så här, att hade jag suttit i den här sitsen och jag hade varit min man som tyckte att vårt barn skulle omskäras, så hade jag ju bara så här: nej, men tyvärr. Mm. Alltså nej, verkligen. För jag tycker att det är grymt. Jag tycker det är fruktansvärt. Jag tycker inte man gör så. Men... jag vet också att religion är starkt. Och jag tycker att det här är en sitt som är sjukt jobbig. Och det här borde de ha pratat om innan de skaffade barn.
Mm-hmm. Men alltså, i många religioner så anser man väl inte att det är någon slags stympning? Folk lider inte på automatik?
Många tycker att det här är mer, alltså, att det är en renlighetsgrej. Och att det är lättare att hålla rent och allt det där också, att det blir en...
Men man ska bestämma själv.
Fast det är liksom en slippery slope där. Ja. Vi godkänner vissa saker men inte andra. Det blir väldigt, väldigt luddigt tycker jag.
Ja, men alltså, kan man inte lära sina barn att dra bak förhuden och tvätta där också? Ja. Ja, men då ska man ju inte ägna sig åt religion överhuvudtaget, för då är det alldeles för komplicerat.
Kan vara religionstest att dra bak förhuden?
Ja, men alltså, det är ju inga konstigt att vara renlig och tvätta sig är väl ett så jävla märkvärdigt.
Det där
alltså,
är en efterkonstruktion.
Ja, jag tycker också det och så vidare. Jag har respekt för religioner på andra områden, men just på detta så tycker jag att det är för jävligt.
Man ska absolut inte omskära sin son. Absolut inte, spelar ingen roll, tycker Claes. Malin tycker också det, även om du
men jag tycker också att han ska prata... Nej, jag tycker så här, jag tycker att han måste prata med sin fru. Mm. Jag tycker att han ska stå på sig. Mm. Det är väl egentligen det jag tycker. Jag tycker att han sitter i en jävligt knivig sits, men han måste stå på sig. För han tycker inte att det är okej.
För det här är en tredje part och det handlar inte om de två egentligen.
Nej, absolut.
Och Henrik Fexeus är upprörd över hela situationen.
Och tyst.
Och tyst. Vi fortsätter med fler dilemman i Mix Megapol. Och strax så ska vi prata om swingers.
Jippie,
säger jag. Malin, är det något du har varit på?
Är det något jag har varit på?
Swingers party.
Nej, jag har inte det.
Det lät inte helt övertygande, Claes.
Nej, verkligen.
Nej, det där vi inte hört talas om.
Nej, jag är så röd i ansiktet just nu så att jag som en räddisa.
Okay. Är det lite pryd?
Mycket.
Tvingningsfrågan är mycket komplicerad och det finns dilemma inbakat i detta. Och vi fortsätter alldeles strax i Mix Megapols dilemma.
Skicka in ditt dilemma. Dilemma@mixmegapol.se.
Jag och min man fick förfrågan om att byta partners med ett annat par. Det vill säga pröva att swinga. Det är inte dans, Claes.
Nej, jag förstår detta.
Vi tackade nej. Nu känner jag mig äcklad av att umgås med paret som frågade.
Nej, det ska man inte göra.
Min man är dock väldigt nära med den andra mannen. Men det känns skitstelt nu när vi är på middagar och festar tillsammans. Kan jag tvinga min pojkvän att säga upp bekantskapen med paret?
Nej. Och det hon ska vara är ju känna sig faktiskt lite utvald, lite speciell. Att de vill dela med sig av den här grejen. Det är faktiskt jättestort. Mm. Det var säkert inte lätt för dem att säga, okej, ska vi berätta vår hemlighet eller inte? Jag tycker att det är fint. Jag tycker hon ska känna sig hedrad.
Man kan känna sig hedrad att hon har blivit inbjuden till det här.
Ja, men faktiskt. Och sen så får ju hon ju absolut. De har ju accepterat att hon har tackat nej. Och så bara så här, ja, nu är det som det är.
Vad säger du, Henrik?
Nej, alltså det jag tänker är att hon skriver ju att min man är väldigt nära, eller min pojkvän är väldigt nära den andra mannen. Så jag undrar hur det var de tänkte byta i det där paret. Om det är det som gör att hon tycker att det är lite stel stämning nu där.
Säger med det... raderna att hon misstänker helt enkelt att mannen vill testa den andra mannen.
Ja, det kan ju vara det. Och då det. Tycker hon kanske att det är lite jobbigt sådär.
Eller jag vet inte. Att mannen redan är involverad i det där, i deras...
Så tänker du.
I deras, så kan det vara.
Vad tycker du, Claes?
Mannen är involverad där och de vill bjuda in frun, men hon tackar nej.
Jag vill så gärna vara en frimodig och liksom
öppen
och säga att det här är den naturligaste sak i världen och låt människor byta som de vill i villaområdena.
Men, han är så röd i ansiktet.
Ja, alltså jag är som en liten blyg flicka eller pojk är det då, jag ska inte dra in flickor i detta. Men alltså, det är så här att...
Nu tar Malin kort.
Jag väger mina ord på guldvåg nu, alltså, för jag vill verkligen inte framstå som den moralist jag är. Om jag skulle sätta mig själv in i en situation där jag skulle hamna på någon sån här swingers-grej, det har jag tänkt på någon gång. Alltså jag skulle vara så förlägen och jag skulle svätta så ymnigt och jag skulle vara så röd över hela kroppen så att jag skulle inte kunna röra mig i den miljön överhuvudtaget. Så det är mer det att jag skulle bli helt handlingsförlamad och inte på grund av att det finns så många val utan jag skulle bara känna mig som en stor fet jävla heffaklump och som hade undrat varför ska jag vara här inne överhuvudtaget. Och ibland kan jag känna sig där också att alltså jag är inte intresserad personligen. Andra får göra vad fan de vill. Så lägger de inte skada varandra.
Är du rädd att du ska bli vald sist i samlaget?
Ja, förmodligen blir jag det. Alltså, det...
Ja. Men det är bara lägga sina bindnycklar i skålen.
Jag kommer att stå bredvid och säga hej, vad gör ni?
Står du på läger? Får man när det min tur?
Ja, nej,
jag har faktiskt 78 i kön. Du har
och då hör man det där stönet som inte är av vällust. Så de här, åh, där är han.
Är han med?
Så, överhuvudtaget det här med att liksom olja in sig själv i konsistensfett.
Men nu skenar du
iväg. Men det är ju mina fantasier jag pratar om. Eller ha på sig en stinsuniform och vinka av ett tåg och så, åh lilla gumman, vi har gått av en station för tid.
Är det det man gör på swingersklubbar?
Men du skulle klä lite för kort kimono och en scarf.
Ja, men alltså jag menar alla de här liksom att man ska klä ut.
Nu är du inne på, jag vet inte vad du skenar
iväg det här swingersklubbar. Men jag skulle vilja säga så här då, för man ska reparera mitt eget goda rykte. Jag är så bra på det där så att man glömmer att jag inte har klätt ut mig när jag gör det.
Okay. Du är för lägen att gå på swingersport. Men det här är ju en delikat situation. Det här är alltså ett par som är goda vänner med ett annat par. Och sen helt plötsligt så outar de sig. Vad säger ni om att ha lite sköj?
Nej, vad säger ni om att ligga? Säger de?
Ja, precis. Men alltså, det måste ju ändå kännas lite... Det kommer ju kanske förstöra väldigt mycket det där på. Det är väl det hon är rädd för.
Att det, ja, men det är klart att det kan vara lite jobbigt. Men det kan vara lite jobbigt i början. Men det är klart att det kan bli lite förläget. Det är som att tvingas fortsätta hänga med någon man har raggat på och fick nej. Men det är väl en övergående fas. Men hon är ju... Hon säger att hon är äcklad när hon träffar dem.
Mm, hon säger det. Ja,
och då tänker jag, har någon så här tanke... Hon har fått en fix idé. Huvud, tror jag.
Det här låter jättespännande. Vi ska prata mycket mer om swing och så hur vi går tillväga här. Och Malin har mycket
jag har
att säga.
Mycket jag måste säga.
Absolut, vi återkommer efter Blank Space och Taylor Swift. Taylor Swift, Blank Space Baby. Malin sjunger med hela tiden. Vi pratar om god stämning i studion.
Ja, väldigt god stämning.
Det här dilemma i Mix Megapol ska jag säga. Det är Henrik Fixius, det är Malin Gram och Claes Malmberg. Vi pratar om swingers. Och direkt när vi gjorde det så stack Claes iväg. Bara med att säga att han pratade om att man skulle klä sig till stins.
Jag ber om ursäkt.
Och allt det där. Konsistensfett. Jag begriper ingenting. Malin.
Ja, jag tänker så här. Jag tänker att den här kvinnan som känner sig då lite äcklad av att deras vänner har berättat den här saken. Jag tror att hon är lite rädd och vet inte riktigt vad det handlar om. Eller hon vet kanske vad det handlar om. Men jag tänker, ställ frågor till dem istället. Fråga kvinnan när de är ensamma, eller mannen, eller vem hon känner sig närmast med. Och sådär, och bara så här, jaha, hon har hållit på länge med det här. Hur ofta gör ni det? Prata om det så att det känns lite bekvämt på något sätt. För de är ändå outat att det här är vad de gillar. Så tror jag att hon kanske kommer känna sig lite mer bekväm när hon vet mer om det.
Känns det inte naturligt att hon också ska prata med sin man om detta?
Självklart. Varför vill du detta? Jo, vad drömmer du om? Ja.
Kan det här bli till och med någon slags öppning till ett fördjupning i förhållandet?
Ja, varför inte?
Du tittar på mig som om jag skulle ha kunskap i det.
Du är ändå tankenäsare.
Du är ändå tankenäsare.
Ja, du menar att jag vet om det funkade för dig i din relation?
Ja, jag är öppen.
Nej, men vi är ju 4 stycken här inne nu, tycker jag. Så vi kan ju se om det gör någonting för våra relationer.
Mm. Ja, man kan ju pröva liksom.
Men ja. inga konsistensfett och stinskläder.
Nej, men jag tänker också så här att det finns en sån där att det kan ju gå bra givetvis, men det kan ju också gå åt helvete. Mm. Alltså det är ju inte säkert att varje gång man prövar någonting nytt att det alltid leder till liksom guld och gröna skogar, utan det kan ju också sabotera en hel relation.
Det kan ju också vara så väldigt ofta att det är en i parten som vill mer än den andra. Ja. Och att den andra gör lite grann för att plisa sin partner eller för att liksom inte verka tråkig. Eller för att, ja, jag hänger väl på för att det här är det du gillar. Och det är ju inte alltid det behöver bli lyckat, absolut. Så man skulle tänka ett extra varv också innan man ger sig in i...
Men att han vill så mycket men inte hon, kan inte det vara också ett tecken på att de har issues i sitt sexliv?
Nej, men det behöver inte vara, utan det kan mer vara att det är hans fantasi. Han kanske går igång väldigt mycket på tanken. Mm. Sen är det ju en stor skillnad att ta det från tanke till verklighet. Och det är ju också många som så här är astända på tanken på många olika grejer. Och sen när de väl kommer till själva grejen i verkligheten så kanske inte är lika spännande som det var i tanken.
Frågan var... Kan jag tvinga min pojkvän att säga upp bekantskap med paret? Kort, vad tycker du?
Oj, det var det som var frågan. Ja, nej, det tycker jag inte att hon kan tvinga.
Hon kan inte tvinga något. Nej.
Jag tycker inte det heller. Jag tror att anledningen att hon vill det är för att hon själv är rädd. Så jag tycker hellre prata mycket med din pojkvän. Kanske till och med prata med paret. Och prata med andra vänner om det.
Okej, för det är ju väldigt
utan
privat.
Utan att outa paret såklart.
Man går ju över någon slags tröskel här.
Vad hette hon som skrev in? Har vi en adress också?
Han är anonym i förnamn. Ja. Efternamn har jag ingen aning om.
Men jag ser väl också för det finns ju liksom den svartsjuk delen också.
Ja, det är exakt.
Ja, och då känner jag också lite grann så där att kan man gå på swingersport och säga att min fru har tyvärr insjuk.
Om du kommer i stinsdräkten så går det bra.
Med konsistensfel och stinsdräkt och säger att men är det okej om jag kommer själv?
Min fru är hemma vabba. Ja, det var. Tack så mycket Claes Malmberg och tack så mycket Malin Gramer, tack så mycket Henrik Fixius och tack till alla er som skickat in fantastiska dilemman till oss som vi har tagit tur med. Det är söndag, klockan är 10 strax och jag säger tack för att ni lyssnade och ha en fortsatt härlig vinterdag.
Hej då!
Hej då!
God morgon!
God morgon!